Välkommen till Magpodden. Här kan du vara med och lyssna på ett samtal mellan mig och en annan kvinna om ett ämne som intresserar just dig just idag. För det finns ju flera olika kategorier på Magpodden som du enklast hittar på Magpoddens hemsida, magpodden.com. Och där hittar du också porträtt på de som jag pratar med här. Och jag heter Bodil Bergman Hughes. Jag driver företaget Bergman Hughes Images här i Stockholm sedan 2009. Och jag är porträttfotograf med speciell inriktning på gravida och nyfödda. Och där har jag funnit en lycka och ett lugn som jag tycker syns i mina porträtt. I studion har jag också haft jättemånga fina och långa samtal med mina kunder som jag slutligen insåg var värda att delas med andra blivande och nuvarande mammor. Och så kom Magpodden till. I övrigt så gillar jag saltlakris, riktigt sköna soffor, riktigt roliga kvinnor, berg- och dalbanor, slapstick, riktigt sena kvällar, stora hjärtan, soulmusik och kaffe, bland annat. Nu börjar vi. Ja, men välkomna hit. Det är ju Magpodden och nu är det Magmåndag som... Nej men gud, nu säger jag fel igen. Jag säger fel ganska ofta på det här. Det är faktiskt Mamma-måndag. Men det är samma dag, samma veckodag. Och när jag har sett över samtalen som ligger på podden nu så har jag ju märkt att just Mamma-måndag är liksom ganska underrepresenterad. Det var svårt för mig att säga. Och då kände jag att nu måste jag faktiskt ta in de här mammorna som jag har pratat med förut om ska vara med. Och nu har jag en mamma här idag på mamma måndag, vad svårt det är för mig det här. Mamma måndag, och det är Anna Lafors. Välkommen hit.
Hej, tack.
Hej. Och du verkligen kvalar in så där jättebra på mamma måndag, för du är typ trebarns mamma.
Ja, typ. Ja, men jag är trebarns mamma.
Till och med det hela vägen. Och då har man väl ändå fått lite mamma poäng tycker jag.
Ja, det är ju, ja visst. Alltså man lär sig ganska mycket med varje barn tycker jag. Jag känner nog att nu kan jag nästan det här på ett bra sätt. Man har lärt sig så mycket nytt för varje barn. Så jag inser att skulle jag få till barn och kanske till efter det så skulle jag ju fortsätta lära mig.
Gud, du fick en sån svindel när du pratade om typ, vi är på 5 barn nu. Har du tänkt att ha väldigt mycket barn eller?
Nej, det har jag väl egentligen inte tänkt. Men alltså, jag tror jag hade en mer bestämd uppfattning om det där med hur många barn man skulle ha innan jag fick barn. Och nu känner jag att det är lite mer flytande för mig. Jag tar
flytande
ett taget.
Gräns, eller vad menar du med flytande?
Jag skulle kunna tänka mig ett till, tror jag. Men samtidigt känner jag att jag hade nog alltid drömt om 3 barn. Så jag är ju redan där. Ja. Och det gör att det inte är lika självklart. Med de andra barnen, efter första barnet så visste jag att jag ville ha till. Efter andra barnet så, inte lika bombsäkert. Fast, jo, jag visste det nog ändå. Ja. Och nu känner jag mig så här, det här är bra. 3 barn är underbart. Det är vad jag har liksom föreställt mig. Men när jag var liten, och jag i alla fall drömde om att vara mamma. Men samtidigt så känner jag att det är liksom inte... Det där är nog en dörr som jag aldrig kommer stänga. Jag kommer aldrig stänga den. Jag kommer sitta när jag är 65 och tänka, man vet aldrig.
En unge till kanske. Ja. jag undrar sig om det är sådär att när man liksom... Det är som när man är på en sån här diet som man totalt misslyckats med. Och tänka, men när man är inne på 4:e mazariner kan man lika gärna ta en till. Är det så med barn också eller?
Intressant jämförelse. Ja. Alltså på sätt och vis så är det lite så tycker jag i alla fall. Därför att jag känner ju att... Jag och min man har ju fått in rätt bra rutiner. Vi känner oss själva som föräldrar ganska bra. Det som jag tycker alltid är det stora frågetecknet inför ett nytt barn är just att man inte känner det här nya barnet.
Nej.
Och det är det som jag skulle känna nu om jag skulle bestämma för att jag vill ha ett 4:e barn. Att vem vet vad det är för barn? Vem vet hur vi klarar av det ovanpå de 3 vi redan har?
Men har du känt så där då när du tänker på ett barn till att... Nu har vi fått de här 3 perfekta barnen. Tänk om vi får ett barn som är bara katastrof.
Ja, gud nej, så kände jag redan. Ja, vid andra barnet och absolut vid 3:e barnet.
Utmanar ödet där lite grann så.
Ja, mer än utmanar ödet. Jag kände liksom en säkert inte ett dugg rationell rädsla, men jag kände så här, ber jag om för mycket nu? Ja. Något av mina andra barn tas ifrån mig för att jag vill ha ett 3:e barn.
Ja.
Jag tror att det är ganska vanligt. I min mammagrupp som jag var i då när jag väntade med tredje barn, så var vi ganska många som väntade tredje barnet. Och jag upplevde som att jag var faktiskt inte ensam om att tänka sådär. Även om det kändes väldigt märkligt, så insåg jag att det är nog ganska vanligt.
Intressant, det har jag aldrig hört förut. Men jag har inte rört mig i trebarnskretsar.
Jag tror att det är precis den där rädslan som man känner med första barnet. Att man känner så här, är det här på riktigt? Ja. Och att det är overkligt, men att med tredje barnet så blir det en annan sak. För att man vet att det är på riktigt. Man vet att det kommer komma en bebis.
Ja.
Och då blir oron istället. Men hur ska det kunna gå bra en gång till? Snarare än hur ska det här ens kunna ske?
Ja, men det förstår jag. Att det skiftar till den fokusen. Mm. För innan man får barn så känns det helt overkligt. Jag tror jag var vecka 38 när jag fattade att det verkligen var bebis på gång. Alltså.
Mm. Ja, och jag fick ju mitt första barn i vecka 36. Han är ju född en månad för tidigt. Så jag var inte alls där i huvudet. Nej. Jag var inte klar med att vara gravid.
Det förstår jag. Det förstår jag. Och det här är så intressant. Det kan ju kanske berätta för folk också. Att vi har ju träffats, men vi har ju inte haft liksom jättelånga lattesamtal, du och jag. Så jag vet väldigt lite om dig egentligen. Och till exempel att du födde ditt första barn för tidigt, hade jag ingen aning om och sådär.
Nej, jag födde faktiskt mitt andra barn för tidigt också. Så det är vårt tredje barn är vårt enda barn som liksom by the book skötte sig. Mm, inte att jag klandrar de första barnen. men jag skulle säga att med tredje barnet var första gången som vi upplevde det här som jag trodde att jag skulle uppleva med första barnet. Så det var faktiskt ganska fantastiskt.
Och vilket var det mer specifikt? Vad tänkte du då?
Ja, att barnet kommer när det är tänkt att det ska komma. Att man får komma hem från sjukhuset normalt. Att barnet är friskt. Inga extra läkarkoller och sådär.
Mm.
Alltså, det låter lite hemskt, men jag tog det lite grann för givet med mitt första barn.
Jag trodde det är väl inte så konstigt. Egentligen.
Nej, men med facit i hand så tror jag att, jag vet inte, man ska inte måla fan på väggen heller. Nej. Och det värsta, det skulle jag inte rekommendera någon.
Men verkligen inte. Nej, det är absolut inte, men jag tror jag tror verkligen att det är förvånansvärt många som tror att de ska ha en bild i huvudet av både hur förlossning och allt möjligt ska vara, och sen så blir de väldigt förvånade när det inte blir så.
Ja, nej, det där har du helt rätt i. Jag skulle säga att det är nästan det viktigaste jag lärt mig. Att det blir inte som man tänkt sig. Det är ingen idé att planera. Och det är det som jag tycker är lite skönt nu med tre barn. Att jag har, alltså klart, jag fortsätter försöka planera. Ja. Men jag är mycket mer öppen för att det kommer antagligen inte bli så ändå. Så man stressar inte upp sig lika lätt.
Även i vardagen menar du? Liksom,
ja, absolut. Pågår, även alla små saker. Hur ska den här utflykten bli? Hur ska den här semestern bli? Mm. Jag är lite mer att det kan gå precis hur som helst. Vilket jag tycker lätt att det gått bättre. Därför att jag har inte behöver så här matcha kaosverkligheten mot drömmen i mitt huvud. Utan jag har nog förstått i mitt huvud att det kommer vara lite kaos. Och så har det blivit mer okej.
Var det kaos? Tycker du att du... Har du ändrat dig... Alltså, alla växer med uppgifter hela tiden. Och man förändras hela tiden så fort det kommer nya grejer. Och verkligen förändras på många sätt och vis när man blir förälder. Fast jag måste säga, när jag säger det, samtidigt som jag säger det, så kommer jag ihåg hur jag tänkte när jag fick barn. Att jag fick ju barn sent också. Men jämfört med dig så var jag ju mycket äldre. Och jag kommer ihåg att jag tänkte liksom när jag insåg någon månad. Jag vet inte exakt när jag insåg det, men hon var bebis fortfarande.
Mm.
Och det insåg jag att okej. Okay. Så man blev liksom inte mera together och mera, alltså, det här är vad hon får liksom, mig liksom.
Det är väl lite samma som när man var typ, eller jag minns när jag var typ 12 år och en dag gick hem från skolan och så helt plötsligt kom jag tänka på så här: jag undrar om jag, när jag är vuxen, kommer komma ihåg det här. För att jag hade på något sätt fått för mig att när man blev vuxen så var man en annan person.
Ja.
Och nu när jag är vuxen så minns jag ju allt sånt där. Jag menar, det är ju samma 12-åring. Jag har bara åldrats 18 år till. Och jag tänker att så är det där med när man blir förälder också. Att man tror att det ska liksom hända någonting med en. Och det är klart att man påverkas och förändras och får barn. Men man är ändå liksom samma person.
Ja, precis. Vilket jag känner att mitt stackars barn fick vändas nerköpt då. Inte för att det är fantastiskt på många sätt. Men liksom jag känner att, men gud, jag blir alltså inte smartare och mognare så här. Och här kommer mitt barn. Det var jättekonstigt. Så här, och jag hade ju världens förebild, min mamma också. Som tyckte jag var världens klippa. Jag är fortfarande liksom.
Mm.
Hon springer cirklar runt mig. Och hon är fan 80 år nu. Och grejen är liksom den att. Att jag minns, jag finns fortfarande på, apropå minnas barndomsminnen, så var att jag satt bak på hennes cykel, vi hade köpt varsin storstrut. Finns storstrut kvar? Jag tror inte det finns kvar.
Nej.
Okay. Men det fanns länge, den där storstruten. Och den så hade jag som glass, och hon hade en, och så cyklade hon, och så ramlade hela min liksom glassdel av struten.
Mm.
Och då stannade hon. Det kan säkert vara inte alls exakt detalj som det var, men så kommer jag ihåg det. Hon stannade, och så fick jag hennes glass istället. Så hon tog min stackars struthalva liksom. Och så fick jag hennes. Och jag minns, och du vet, jag satt bara på hennes cykel, så jag kan ju inte vara speciellt gammal. Och jag kom och jag tänkte så här: okej, okay, jag kommer ju uppenbarligen inte bli en bra mamma. För det där skulle jag aldrig kunna göra.
Har du gjort det någon gång nu då som mamma?
Ja, klart jag har.
Ja,
jag men jag minns att tanken att okej, okay, ja, men jag är kört som mamma, för det där kommer jag aldrig kunna ge bort min glass. Liksom. Det kommer jag
vad du måste tänka på är att du inte vet vad hon tänkte på när hon gjorde det.
Nej.
För när det där händer mina barn, ja, då får ju de min glass. Men in i mitt huvud tänker jag, men i helskotta. Men man gör det ju. Men man, jag vet inte, jag skulle ju helst vilja äta min glass själv.
Men det är, eller hur? Ja, fascinerande. Det här man tänker sig man ska vara och så är man bara den man är. Men det får ju räcka. Liksom. Good enough är ju en väldigt bra mödra, eller teori trots allt.
Man... Jag tror att när man får barn så tror jag att man kanske förväntar sig att precis som det här barnet helt plötsligt ska uppenbara sig. Okej, det har vuxit in igen. Men det känns ändå som att helt plötsligt uppenbara sig. Så ska man helt plötsligt förändra sig. Men ja. Det där är ju någonting man liksom inser när man ser tillbaka. Nu när jag tänker tillbaka på min första tid som mamma till vårt första barn.
Ja.
Så inser jag att det har hänt jättemycket med mig.
Ja, det har det. Ja.
Jag kan verkligen drömma om att så här, tänk att få åka tillbaka och vara... första gångs förälder, men det jag vet nu som trebarnsmamma,
ja.
Vilken grej det vore.
Vilka... Vad hade du, ja men precis, det som det var livet baklänge som de äldre säger. Ja. Men berätta, vad, säg om du kan välja en grej som du känner att jag önskar att det där hade varit som när jag nu är trebarnsmamma.
Ja, den här klyschan att njuta av stunden. Mm. Tänk att få vara liksom hemma med första barnet, inga andra tider att passa, ingen hets, ingen stress, inga förskolelämningar, inga leriga galonkläder.
Nej.
Men då tyckte jag att det var, dagarna var långa och det var svårt att vara hemma själv. Det var svårt att fylla tiden.
Ja.
Och nu kan jag liksom, när jag var hemma med tredje barn kunde jag bara fantisera om och tänka att kunna liksom åka in till stan vilken tid jag vill. Och vara kvar hur länge jag vill och göra vad jag vill och gå hem till någon och äta middag.
Ja.
Ja, det gick ju inte. Men å andra sidan så tänker jag också på att om jag inte hade varit så där ny med mitt första barn, då hade jag aldrig lärt mig det jag kan idag.
Nej, det är det. Man är ju resultatet av de samlade erfarenheterna. Mm. Och det går inte att komma ifrån liksom.
Nej.
Det där har man inte makt över. Och jag tänker också därför att. Jag vet att jag hade en idé om att det här skulle vara. Eller egentligen en annan produkt än magpodden. Men den vävs in i det här. Men jag tänkte att nu ska vi liksom samla på oss lite tips. Som vi kan ge sådana som. För min tanke är. Den heter ju magpodden av en anledning. Och då tycker man inte man ska ha någon sån här mamma. Någonting liksom post förlossning. Men jag vet att när man har gravid så tänker man väldigt mycket framåt. Hur ska det bli? I alla fall när man kommer närmare förlossningsdatumet. Och jag vill också att folk ska få känna liksom att få höra hur det kan vara. För man undrar väldigt mycket. Hur ska det här bli? Liksom.
Mm.
Och så tänker jag vad bra det vore att kunna bara ösa över folk. Massa tips och råd och allt vad det kan vara. Då, som ni kan komma fram till och ni som jag intervjuar. Och så inser jag att det kan man hålla på med hur mycket man vill. Men likt förbannat så är det svårt att ta till sig sådana grejer. För man måste liksom leva igenom det själv.
Och det går inte att förstå. Alltså, det går verkligen inte att förstå. Nu när jag liksom träffar på bekanta som väntar första barnet. Eller har fått sitt första barn. Och de berättar om sitt liv. Så kan jag känna så här, men varför lägger man tid på att tänka på sådär? Varför gör man sådär?
Ja.
Men jag tänkte exakt likadant. Och jag gjorde exakt likadant.
Ja, det så det är inte så att jag är ute efter
att döma någon. Utan det är mer att jag liksom inser att man måste tänka och göra sådär. Och sen får man gå vidare från det.
Ja. Men kan man ta till sig någonting? Vi är ju trots allt väldigt mycket kvinnor framförallt. Unga kvinnor framförallt. Jag vet inte om jag vet inte vad jag svamlar om nu. Men det känns så. Min totalt ovetenskapliga undersökning säger att det är en googlande liksom... ett googlande folk, eller kvinnofolk i alla fall. Och vi skulle forska fram allting. Mm. Är det så? Man söker information och man... Jag, menar, jag minns ju fortfarande när jag satt och trodde att jag hade hjärtat... Det här låter ju helt sjukt nu. Men okej, nu går vi där. Jag trodde jag skulle få en hjärtattack. Jag trodde jag hade en hjärtattackkänning för ett par år sedan.
Mm.
Och där sätter jag liksom en verkande bröst bara googla på liksom kvinnor hjärtattack. Förstår du? Vad fan?
Ja.
Kan vi ringa en ambulans nu eller? Du vet. Och då menar jag, det är ju extremfallet då. Det var ju inte helt spektakulärt. Men ändå så tänker jag att jag hör flera nämligen kvinnor som googlar mycket även under nästan pågående förlossning. Förstår du? Det känns som att det är extremt.
Mm. Mm.
Och då tänker jag, men om jag inte kan ta till oss råd och information, varför gör vi det då? Vad är det liksom?
Alltså jag har ändå tyckt att det var viktigt att ha någon att vända mig till och fråga. Jag har varje gång jag varit gravid antingen hittat en liksom... grupp med andra som ska ha barn ungefär samtidigt som jag, eller när det inte hittats har jag själv startat en sån och liksom bjudit in andra, så att jag har alltid liksom haft ett sånt forum och när jag väntade mitt första barn så var det en grupp på nätet och det var ungefär 50 stycken mammor från hela landet.
Ja, bra.
Och vi var kanske, säg en tredjedel eller hälften som väntade första barnet, men nästan väntade andra eller tredje, några väntade fjärde barnet.
Mm.
Och det har jag haft så mycket glädje av att kunna ställa frågor till dem som redan har barn. Och jag menar, man, som allt annat i livet så håller man ju inte med alla, men med ett sånt stort urval och där man hade hunnit prata med varandra ett tag så visste jag ju ungefär vilka som jag delade värderingar med.
Mm.
Så då valde jag ut några få stycken och om jag bad om råd så lyssnade jag extra mycket på vad de hade att säga eftersom att jag visste att jag hade hållit med om deras åsikter i andra frågor.
Ja, men just det, låter ju logiskt. Det var ju bra.
Ja, tänkt. Det tycker jag att...
Sortera ut lite, det som känns
rätt. Ja, för att jag menar Google och det man träffar på där. Det kan ju vara vilken avsändare som helst.
Men jag tycker att det var faktiskt ett väldigt bra tips. För att man blir ju kallad den här mammagruppen som BBC råddar ihop med att man är i samma
bostadsområde. Det är ju efter förlossningen.
Ja, men vad dum jag. Det är efter förlossningen.
Det är för sent tycker jag. Okay. Jag tycker, eller jag kan rekommendera att hitta några och prata med redan som gravid. Ja. För mig har det varit jättestor glädje. Och sen har vi hållit ihop efter att barnen har kommit också med mitt andra barn, den mammagruppen. Vi är 14 stycken. Och vi, som alla bor i Stockholm, så vi träffades redan när vi var gravida. Och sen när vi fick våra barn så sågs vi varje tisdag.
Ja, vad trevligt.
Mm, det var verkligen helt fantastiskt. Vi pratade fort med varandra varje dag på online. Men just att man träffades varje vecka, det fanns alltid någon som man kunde liksom prata med och ställa frågor till. Och,
ja. Ja, nätverk är väldigt, väldigt bra. Och kvinnor är ju lite bra på det. Du är ju driftig du, så det tog ju ett tag där själv. Fanns det inget som skapar rätt. Och det tycker jag folk ska göra mer. Så rekommenderar att skaffa sig ett nätverk omkring sig, liksom, verkligen. Ja, och jag vet att faktiskt den här tanken att man är liksom i samma fas. Men så blir det ju förstås att man är mammagruppen. Men det är det man ska leta efter. Och det är ju så lätt nu. Man kan ju efterlita på Facebook och allt möjligt, liksom. Det går ju att fixa.
Mm. Det är verkligen någonting som jag i alla fall har haft mycket glädje av. Både som gravid och som förälder. För vi ställer ju fortfarande frågor till varandra. Visst, nu när min äldsta är 6 år, det är inte lika sådär att man behöver prata varje dag om varför sår han inte, håller han på att få tänder.
Ja.
Utan det är ju mer såhär vissa faser, och nu ska de börja förskoleklass, och hur är det?
Ja.
Och då finns ändå de där som redan känner mig, och jag känner dem.
Ja, det låter ju fantastiskt bra. Jättebra. Men du, om man tänker, innan vi vände till försnack då, innan vi började trycka på inspelningsknappen, och då var det just det här vi pratade om det man hör... det man hör om mammaliv, alltså i allmänhet då. Och vad man ser, och var ska man höra det? Alltså, du menar utanför sin vänkrets då. Då är det ju veckotidningarna och det är lite annat sådana saker. Och då är det antingen världens drama och liksom nästan skandalomsusad någon slags story. Eller så är det liksom drömbilden.
Ja, någonstans. Precis. Ett helvitt barnrum och alla leksaker står i så här 45 graders vinkel på hyllorna.
Eller hur? Och ja, men precis. Och då tänker man, och det vet jag också många som tyckte det var väldigt tufft just efter förlossningen att se de här som går omkring som de själva tycker är så vackra med sina perfekta barnvagnar. Och nu säger jag det ordet också med ditt sällskap, det är ju intressant bara det. Och liksom, och att det blir en press på det, att det ska vara så perfekt. Och själv går omkring med tjockaste bindan från världens avslag och sådana här liksom grejer. Du vet, det är svårt liksom att identifiera sig med det man ser i mediebilden. Alltså både det jätteskandaliga och det som är sockersött liksom.
Mm.
Och jag förstår ju det. Det ska ju säljas tidningar. Jag fattar ju liksom. Men nog finns det en liten tomrum när det gäller vardagsberättelser. Eller sköter bloggarna det? Det finns ju väldigt mycket mammabloggar. Är det där folk speglar sig kanske?
Jo, så kan det nog vara. Men samtidigt tycker jag att mammabloggar finns ju också alla varianter. De som ska liksom vrida på varenda detalj och göra det liksom till det värsta, det komiska. Jag kan ju tycka sånt jätteroligt. Aha, nu sprack en bajsblöja, kaos hela tiden. Ja. Det är liksom ena änden av skalan. Och sen så finns det de där man liksom bara tar upp det som är bra. Ja. Men jag tycker det är svårt att vara helt för eller helt emot något. För att jag själv kan ju känna att vissa saker... Liksom, det tuffaste i vardagen, eller det är liksom bara allt vardagsgnäll, allt vardagstjat, ta på dig strumporna 47 000 gånger på 5 minuter, det vill inte jag minnas. Jag behöver inte prata mer om det. Jag önskar att det inte ens hände, men det gör det.
Ja.
Så att vissa saker, jag vet inte om jag skulle vilja läsa om någon annans vardagstjat.
Nej, du har rätt i det.
Så men ibland, visst, ibland, det är skönt att kunna känna så här, det är faktiskt inte bara vi som vardagstjatar. Nej, det gör ju även liksom, även supermega Hollywood-kändisarna går ju hem. Och deras barn har ju också 3 års trots så vill inte ta på sig strumporna.
Ja, så är det faktiskt.
Men
det
som i och för sig, de bor i Hollywood, de behöver ju typ inte ha strumpor. De har ju,
de är ju
så varmt. De sätter bara på sig sandalerna.
Ja, precis. Och så tjatar de det istället. Ta på sig sandalerna nu. För det får man inte gå bara på till USA nämligen. Så det måste man ha sandaler. Ja, nej, men det är väl kanske så. Vi kanske inte ska med. Jag tänker liksom att det är ändå... Det är, jag tror, det är, nu är du veteran då, för du har ju 3 barn. Men liksom, är man på första barnet så är det mycket att leva upp till. Och framförallt de bilderna man har i huvudet själv. Liksom. Så tror jag att det finns mycket, det är svårt att hitta sin plats lite grann där. För man lite mäter sig ändå med det man tycker man ser där ute. Upplevde du det när du hade första barnet eller? Någon slags leva upp till mammabild, jag vet inte. Jag gjorde det i alla fall.
Med första barnet så var jag nog ganska liksom inne i vår egen bubbla. Jag kan inte minnas att jag tänkte så mycket på det.
Nej.
Jag minns mer när jag fick andra barnet. Mm. Och det var det är 22 månader mellan dem, så knappt 2 år.
Mm.
Just det här att liksom vara flerbarnsförälder, hur man ska vara då, det här tålamodet att man ska hinna med 2 barn.
Mm. Var det tufft, tyckte du, att gå från 1 till 2?
Ja, jag tyckte det var väldigt tufft.
Ja.
Men jag tror att det hade mycket med åldersskillnaden att göra. Och då tror jag inte att det behöver vara så här att just 22 månader för alla är jobbigt. Men den fasen som våra barn liksom befann sig i, det var verkligen krävande. Det var en jättestor omställning. Jag tror ändå att från 0 till 1 barn är den största omställningen. Men då var vi ju 2 föräldrar som kunde turas om. Man kunde ändå få den där stunden att vila. Men med 2 barn så insåg man ju att så här, nej, men det finns ju alltid ett barn. Och nu med 3 barn så är det liksom...
Ja, hur gör vi nu?
Nej, men tvärtom, nu är man ju så van med det. Det finns ju alltid någon som behöver, man håller alltid på med en. Så att det här är ju någonting som man bara kan säga när man har 3 barn. Men då känns det som att när vi har 1 barn utlånat till någon släkting, då känns ju 2 barn som att bara 1 barn. För att man är så van vid att råda det. Ja, precis, så 1 barn, det är så här, då säger vi att vi har barnvakt.
Ja, men du förstår. Ja,
men det är ju en relativ
uppgörelse. Helt annan skala liksom på det här.
Och nej, så men jag tyckte när andra barnen kom att jag minns att jag hade liksom bestämt mig för att då vår son som då var 2 år, att han inte skulle, jag ville inte att han skulle titta på TV på morgonen.
Ja.
Av någon anledning. För det kändes liksom, då var man inte en bra förälder om han skulle sitta och titta på TV. Men samtidigt fick jag inte ihop det där med att äta frukost själv och amma bebisen och klä på alla. Så det var liksom massa kaosmånader. Och nu när jag tänker tillbaka till det kan jag ju känna, men varför, om nu TV-tittare hade löst det, varför kunde man inte få kolla lite mer på TV då?
Ja.
Och så hade det kanske varit lite lugnare och jag hade varit lite mindre stressad.
Ja.
Det kan jag känna i efterhand, att varför var det viktigt? Ja. Vem bryr sig?
Det där är intressant, att vad det är man hänger upp sig på, vad man tycker är viktigt. För det har jag också med en del andra som har bestämt sig för att nu ska det vara på ett speciellt sätt. Jag pratade med Helene Bjurberg som har en retropodd, en retroblogg under Aftonbladet.
Mm.
Och hon har 4 barn, var den sista ett riktigt landis liksom.
Mm.
Och hon sa, vi pratade just om det här fenomenet att man liksom har bestämt sig för en form och så ska barnet bara in i den här formen.
Mm.
Och att man ska försöka göra om dem för att passa in någonting annat. Och man gör det väldigt svårt för sig. Mm. Istället för att lite go with the flow och se vad som funkar.
Ja.
Och det där lär man sig med liksom flera barn. Och det tror jag att du har gjort. Man liksom förstår och kanske att man... För jag kan till exempel att vi fick inte till, och det här är jättevanligt har jag hört med många mammor, att de får inte till det när ungarna blir lite större, att med läggningen. Att de vill liksom att mamma ska vara den som lägger. Och det är ofta kris för att det funkar bara med pappa när mamma inte är hemma till exempel. Och det har jag hört flera berätta om. Och då så förstår jag liksom, och alla har olika issues, men det var en grej hos oss. Och jag jobbade som lärare förut när jag var liten. Och hade otroligt mycket kvällsarbete och kände mig väldigt stressad över att jag var tvungen att lägga så mycket tid på läggning. För hon var så här som inte somnade så lätt, hon kunde inte somna själv. Och blev jättestressad av det och kände att det blev så mycket tid. Och när vi hade förstått, det blev så mycket kris och trauma runt det här. Tills jag liksom kapitulerade och insåg att nej, men det blir jag som får liksom, hon får somna med mig. För det är inget annat, det är bara kris. Och känslorna var liksom helt fruktansvärda för alla. Och då bara arbetade vi om systemet med att Michael, då min man, tog allting fram till läggningen. Förstår du? Fixa med den, dusch, allt det där som skulle ske fram till dess. Och där fick jag min tidslucka att göra annat. Och sen fick jag ta över i sängen liksom.
Mm.
För att det inte skulle hålla på de här jätteupprivande känslorna som var liksom för alla. Och då menar jag att till slut får man liksom, och då tror jag en del upplever att de liksom kapitulerar som förälder och ledare och känner det som ett misslyckande och försöker verkligen bara klämma in ungarna i det här som de har bestämt sig för.
Alltså jag förstår vad du menar. Jag tycker det där, det är knepigt. Jag känner igen mig i det.
Ja.
Men jag känner också så här, vissa saker, alltså jag kan bara känna att det är viktigt också att man inte ger till fråga för allting. Och då menar jag inte att låta barnet bestämma eller något sånt där. Utan det är självklart att barn, alltså det är jätteviktigt att lyssna på barnet. Men för sin egen skull att man känner så här, vissa saker får man behålla på något sätt. Men jag förstår precis vad du menar. Och jag tyckte att, det där tyckte jag att jag hade lärt mig i ganska stor omfattning nu med 3:e barnet. Att vi har inte alls haft så mycket liksom... tankar om hur vi ska lösa saker, utan vi har verkligen utvecklats med honom.
Ja.
Och det har blivit ganska annorlunda mot de 2 första barnen och har blivit ganska mycket lugnare. Och det är svårt att säga om det beror på hur han är som barn eller om det beror på hur vi är som föräldrar. Men vi upplever att det här sättet har funkat liksom väldigt bra för alla.
Ja.
Att inte ha massa idéer, utan så här, det här verkar funka för honom. Vi tar vidare på det, vi testar det.
Och det önskar jag att man skulle kunna, för det hade jag önskat att jag kommit på tidigare, förstår du. Mm. Och då tänker jag ibland så här, för jag tror man har en prestations... man har prestationskrav på sig själv liksom, att killa det här jobbet att vara liksom föräldern. Och ibland tror jag att man känner att man liksom någonstans är sämre på det jobbet liksom, om man ger efter. Men där måste man själv bestämma sig för vilka fighter som är värda att hålla och vilka som inte. Till exempel go play in traffic är ju inte den bästa grejen att ge efter på. Men därmed finns det annat man kan liksom släppa utan att känna att man har misslyckats i uppgiften. Och det skulle jag önska överhuvudtaget att folk släpper prestationer. Det finns liksom föreställningar av vad man ska liksom vad man ska klara av i olika områden för att vara en bra förälder. Och det hoppas jag att folk skulle kunna liksom släppa lite och liksom do what works lite grann.
Så intressant att du säger det här, för av någon anledning så idag, mitt under min arbetsdag, så fick jag en uppenbarelse då jag insett här. Men så många saker man gör så blir man klar. Man kommer till en punkt där, nu kan jag det här. Eller nu är jag färdig med det här. Och jag inser så här, jag kommer aldrig någonsin bli klar som förälder. Nej. Så länge jag existerar och mina barn existerar. Jag kommer aldrig bli klar.
Nej, så är det.
Och faktiskt så fick det mig att bara så här, luta mig tillbaka där i min skrivbordsstol i några minuter. Och bara, jösses. Jag vet inte var den här liksom, uppenbarelsen kom från. Men jag inser så här, det finns inga mål att jobba mot. Utan, och jag kommer ju aldrig lära mig. För när jag väl har lärt mig hur det är att ha en 6-åring och en 4-åring och en 1-åring som jag har just nu. När jag har lärt mig det, då kommer de ju vara en 5-åring och en 7-åring och en 2-åring. Och allting har förändrats.
Och ska jag tala om en 11-åring och 13-åring har det nu blivit. Det kan
jag
inte räkna
med. Men jag menar det.
Eller hur?
Jag menar det.
Så är det ju. Ja.
Och det är ju verkligen, det är väldigt svårt liksom. Jag menar, om man inte ens någonsin kommer komma i mål, så varför ens då sätta upp en massa idéer och mål? Utan man får ju bara, det är verkligen
att go with the flow. Jag tror folk har verkligen prestationskrav på sig. Att de ska liksom utåt sett se till att det här ska vi killa och det här ska det vara och så här gör man. Och istället för att liksom ha respekt för att nej, men vi fixar i vår familj det som funkar i vår familj. Och så får det vara liksom.
Mm.
Och sen förklart man ska ta in råd om man känner sig lost liksom, självklart. Men när man börjar klura ut saker så ska man inte känna att så här kan man inte göra för det gör ingen annan. Men strunta i det liksom. Det funkar för er liksom. Så är det.
Men det är svårt. Alltså
det är jättesvårt tror jag för att man har verkligen, man känner att man vill prestera på någon, efter någon mall på något vis. Var nu den kommer ifrån, undrar man ju.
Man måste verkligen vara stark. Det är ju så mycket som kommer utifrån, från samhället, från andra familjer.
Mm.
Jag tycker ibland att det är svårt när man ser hur andra gör, att det funkar för dem och de verkar jättenöjda med det. Och man vet att det skulle inte funka för en själv. Och så blir man ändå osäker på så här, gör de rätt? Gör vi rätt? Vem är det som gör rätt?
Och det där är jättevanligt tror jag. Jag önskar att folk kunde släppa sådana saker. Och att liksom, vi skulle få liksom lite vi kunde få liksom, vad säger man, passfri kort på det.
Mm.
Att man liksom lite grann, men det är det här att man jämför sig med andra och känner sig, man har mycket prestation. Jag tror kvinnor har det också. Har man inte det? Eller är det killar också?
Jag tror att det är både och, men visst, speciellt om man har vuxit upp på lite det här duktig flicka-syndromet och ska ha högsta betyg, så tänker man så här, nu ska jag få A, som det heter nu. A i att vara mamma liksom.
Ja, lite så. Det tror jag är verkligen jättevanligt. Mm. Och så framförallt om man har haft en mamma, ja, nej, det är jätteintressant och synd att det går att det här händer även i mammalivet, måste jag nog säga. Men om man skulle ta och prata om det här med att ha som jonglera 3 barn då. Jag känner mig som jag som typ levt i skyddad verkstad, så bara ett barn hela tiden då. Tycker det var lite jobbigt faktiskt.
men jag är helt övertygad om att hade jag inte haft 3 barn utan hade haft 1 barn så skulle jag ju liksom också tyckt att det var jobbigt. Alltså det går ju liksom inte att jämföra. Man klarar ju det, man måste klara av det.
Ja. Men du känner liksom att det förstår jag, men nu är ungarna här och de är ju fantastiska, dina barn, det har vi ju bevis på till och med. Och det har vi bildbevis på. Men det är ju verkligen så här som man känner att, har du känt, alla känner sig otillräckliga någon dag, känner att nu, jag känner verkligen att jag är den sämsta personen för det här jobbet. Men, och alla har känt det, jag förstår att du också har känt det.
Mm.
Men vad jag tänker, eller mer intresserad av, det är liksom det här, vad händer? Det vänder ju när man inser att nej, men det är nog bra nog i alla fall. Liksom. Vad ska det till? Alltså, kan du förklara lite hur de processer, bara exempel eller hur du vill. Mm. Hur får det att känna att nej, men jag duger nog ändå? Liksom, hur gör du för att känna så?
Alltså, jag måste säga, jag trodde inte det skulle bli så här. Och jag är jätteförvånad. Och jag pratade med min man mycket om det. Och jag vet att han känner lite likadant. Att vi tycker nog att det har blivit lättare att vara föräldrar sen vi fick vårt 3:e barn.
Mm.
Vi tycker, alltså, det kommer ju absolut fortfarande stunder då man bara känner såhär, nu måste någon berätta för mig, vad är facit, alltså, hur ska man liksom lösa den här situationen. Och jag tycker det är främst, det är så här klassiskt, jag är själv äldst och har 2 yngre syskon. Så att jag känner igen mycket i vår äldsta son som är äldst med 2 yngre syskon. Att det är han som får liksom, det är han som ska bryta nu mark. För sig själv, för sina syskon, för oss. Så att för de största utmaningarna med 3 barn tycker jag ändå är liksom det som händer med honom. För när våra yngre barn kommer in i vissa faser och man bara, okej, jag har sett det där 1 gång förut. Eller jag har sett det där 2 gånger förut. Mm. Det är liksom, ja, jag vet inte.
Han blir motad i grind ganska ofta jämfört med andra, menar du, eller då?
Nej, men jag känner så här. Jag känner att jag kan liksom det som 1-åringen går igenom nu och vaknar supertidigt och lite strular på nätten. Så här. Men vi har gjort det förut. Ja. Vi har lite tekniker och vi vet att det går över. Ja, samma sak med 4-åringen. Vi har gjort det förut. Vi kan ungefär. Sen är alla barnen jätteolika. Så det har, visst, det har förändrats lite för varje gång. Men på ett ungefär plus det här. Man vet att det går över.
Mm.
Men med det äldsta barnet. Man vet inte. Man har inte gjort det förut. Och jag vet inte om det kommer gå över. Alltså, jag kan tänka mig att det gör
det. Vet du att det där är så intressant att säga att jag vet att det går över. För att det var något som jag upplevde någonstans, jag kommer inte ens ihåg nu vilken ålder det var, men jag förstod liksom att alla faser går över.
Ja.
Även de bra, tyvärr.
Ja.
Det blir något nytt sen som inte är lika bra. Men alltså, allt går över. Och det tror jag när man är liksom på första barnet, och framförallt första tiden på första barnet, så är det väldigt svårt att fatta. Så man, och jag tror där kan en del av de här prestationsgrejerna komma. Mm. Att, ja, men, låter jag henne sova hos mig nu här i natt, då kommer hon sova hos mig hela sitt liv. Du vet, nu bränner jag alla möjligheter att någonsin sova det själv. Det där, att man liksom får en otrolig bild av att nu sätter jag grunden för hela livet när jag gör det här beslutet.
Så är det verkligen. Alltså, vårt första barn, han sov så otroligt dåligt. Som bebis. Nu var han ju för tidigt född och ganska sjuk när han kom. Så att han hade det verkligen tufft och kämpigt, men det höll i sig väldigt länge. Och jag kunde liksom inte se att jag någonsin skulle få sova längre än 45 minuter i sträckan. Det gick inte att föreställa sig.
Nej.
Ja, och sen som andra barnet, hon var också liksom inte helt nöjd på kvällar och nätter. Ja. Men det var lite bättre då, för jag visste ändå att hon kommer bli större. Och nu för 3 barnet så var jag 100% inställd på att nu kommer jag inte sova på ett år. Jag kommer vara vaken och det kommer skrikas jättemycket. Ja. Och det var jag inställd på. Och han har sovit mycket bättre än de andra. Ja. Och jag har varit helt så här, gud, han sov så bra, allting är så helt fantastiskt. Ja. Den har jag jämfört med andra. Alltså att deras barn sover och bara, oj. Vårt 3 barn sover fortfarande typ sämst jämfört med många andra. Men mina egna förväntningar och min egen inställning också, att jag visste att vad som än händer så är det här en kort period, har gjort att jag har upplevt det så mycket positivare. Och också en sak, jag kollar aldrig på klockan på nätterna. Nej. Man blir inte piggare av att veta hur trött man är.
Nej, helt rätt. Det har varit ett hett tips om något, Anna, var det inte?
Oh, alltså, ja, jag önskar jag hade kunnat säga det till honom första barn, för då satt jag och gjorde någon slags logg och skrev ned mellan vilka klockslag jag fick
sova. Dokumentera hur lite du sov.
Så på frukosten så kunde jag titta och se exakt hur lite jag hade sovit, och så blev jag ännu tröttare. Jag vet inte varför.
Ja, men så är det ju, för man får ju panik när man inte kan sova och förstår man ska upp sen eller vad det nu är för någonting. Ja, men den kan vi totalt lägga till liksom tipslådan, tycker jag.
Ja, verkligen.
Alltså, ni kommer att vakna mycket, och kolla inte på klockan för guds skull, och skriv inte ner det framförallt.
Nej, och hur mycket de mönstrar. Så till slut så kommer det liksom bli bättre. Ja. Men jag vet, ibland orkar man inte. Man orkar inte tänka flera år framåt. Man behöver liksom förändring här och nu. Och självklart kan det kännas supertungt ändå. Jag har också haft stunder nu med 3 barn att jag känner så här, jag pallar inte. Men det har liksom inte blivit lika avgrundsdjup. Jag har liksom, och så tycker jag med allting, apropå det du frågade om, hur man hanterar de här motgångarna. För mig har det varit så här, när jag slår i någon slags botten.
Ja.
Det är det som krävs för att det ska liksom vända om.
Ja.
När jag har liksom känt så här, nej, nu har jag ju inget tålamod mot barnen. Till slut har jag kommit till en punkt där jag känner så här, men så här kan jag inte hålla på. Jag kan inte vara så här. Jag kan inte köta och gnälla. Jag måste ändra någonting annat. Jag måste förebygga det här.
Ja.
När jag kommer till den punkten, då har jag
också. Det var kreativt mitt i, det var fantastiskt. Nu är det imponerat faktiskt. Ja, då känner du så.
Jag har verkligen kommit till den punkten där jag liksom, för ofta när man är inne i det där liksom jobbiga så kan man inte se på det utifrån.
Nej.
Så för mig har det varit när jag slagit in i en vägg, slagit i botten, då har jag känt så här, det här funkar inte längre.
Nej.
Och då har jag helt plötsligt också fått idéer om hur man kan göra annorlunda, som jag inte ens kunnat föreställa mig innan, för att jag har liksom varit så insett på att liksom köta vidare med samma liksom sätt att hantera situationen. Och sen har jag också helt plötsligt fått orken, alltså från att inte ha något tålamod alls till så här, nej, det här håller inte, sån här förälder vill jag inte vara. Det här gör inte någonting bättre. Och så har jag plötsligt liksom, det är som att man fått så här påfyllning, tålamod för ett halvår.
Ja, det är skitbra.
Ja, det har varit väldigt skönt.
Och har det hänt flera gånger? Eller,
ja, absolut.
Ja, absolut. Jag sitter och tänker så mycket på mig, hur jag har hanterat det med kärnbotten. Men, ja, jag vet inte.
Så nu kan jag känna så här, när jag känner att det börjar bli sådana där jobbiga perioder, så känner jag att okej, det kanske kommer bli tufft nu, men det kommer ändå vända.
Ja, men precis. Men vet du vad? Den grejen kan man nog inte säga ofta nog. För när man är ny så fattar man inte det. Och jag ska försöka upprepa det med alla jag pratar med på Mamma Måndag. Att liksom att det här, allt går över. Det gör verkligen. This too shall pass, som det heter på engelska. Och det kommer att göra det. Och det kommer bli bättre. Och har du en period där det känns som du är i himmelriket, så kommer det också gå över, så blir det sämre. Men det bara, men håll ut. Alltså allting förändras och allting är i faser. Och,
jo, men så är det ju. Och jag tycker nu när jag liksom varit trebarnsmamma i drygt ett år, så kan jag också känna att jag är mycket bättre på att se allt det positiva och det härliga. Jag kan verkligen just nu peppar ta i trä. Så är det liksom inga allvarliga sjukdomar, ingen kräks, de sover helt okej. Okay. Jag kan verkligen känna att jag tycker det är jätteskönt och fantastiskt. Alltså jag tror jag både nu är bättre på att hantera det jobbiga, men också på liksom faktiskt se när det är bra. Och oftast är det ju bra, det är bara det där tunga är ju liksom...
Ja.
Det är så lätt att det överskuggar det andra.
Det är, men vet du vad, så är det ju i livet. Vet du, jag har slutat läsa nyheter för jag orkar inte.
Nej, jag kan eller, förstå det. Jag läser hela DN varje morgon.
Ja, men annars ska du verkligen hålla på så. Det känns som en bra grej.
Jag känner att, jo, men det är som en plikt.
Ja, tydligen. Ja, jag förstår vad du menar, och jag är väldigt ovanlig. Det är inte många som väljer bort nyheter. Alltså jag vet ju vad som pågår, jag väljer inte bort det helt, för det sipprar in i alla fall. Men jag sitter inte, och vet du vad, DN är väl ett bra val, måste jag ändå säga. Men alltså Aftonbladet och Expressen, det går ju bara bort. Nej. Gud, jag är på mig själv nu för någon som jobbar på Aftonbladet och Expressen. Jag nu. Det är inte det, men jag menar bara, alltså jag behöver inte veta vem som, alltså de blir våldtagen i Råcksta. Jag behöver inte veta att folk liksom, förstår du, de här grejerna som...
Jag förstår vad du menar. Ibland väcker det att jag ser en rubrik och sen jag, okej, okay, det räckte för mig. Men å andra sidan, ibland känner jag så att jag behöver läsa nyheterna för jag behöver bli lite arg. Alltså okay. Ibland kanske att jag är lite bekväm med mitt så här trebarnsmamma i förorten liv.
Jo, men det har du ju lite poäng faktiskt. Men jag känner så här, jag måste, nu, här hör jag verkligen inte till Mamma Måndag, men jag måste ge ett tips. Och det finns ju en tidning som heter Good News Magazine. Vet du om den?
Mm, jag har hört talas om den.
Den planerar jag på. Det kan jag rekommendera alla att göra. För det är verkligen fantastiskt. Och mannen som ligger bakom den, Daniel Mendoza, han har ju en historia som är fantastisk också. Jag bara säger som ett hett tips som inte hör ihop med mammaliv överhuvudtaget. Mer än att man liksom, det är viktigt att fokusera på det positiva som du gör nu. Du säger det är lättare att se det som är positivt i ditt liv.
Absolut.
Och då tycker jag att det kan också även gå över till oss. Vad tar vi in? Vad är det vi liksom fokuserar på? För det är så otroligt lätt att fokusera på det negativa. Och det man fokuserar på förstärks.
Så är det.
Ja. Och därför tycker jag viktigt, och likadant när jag var lärare så brukar jag säga till mina elever, jag hiva ut sådana anteckningsböcker till hela klasser och sa att nu ska ni varje dag skriva tre saker som var bra idag.
Mm.
För det är så mycket drama med tonåringar jag var på högstadiet. Så det här kan vi alla tycka, även i barn och posten, försöka lära oss att fokusera på de här bra stunderna som så lätt försvinner i allt det andra, helt klart.
Så är det.
Ja, ja. Jaha, men du vet, vi ska väl försöka vara lite duktiga här nu då, duktiga flickor, och hålla oss omkring halvtimmen, och det kan nog räcka, vi ska inte tjata på folk, eller hur Anna? Vi försöker sluta på topp här, du och jag.
Det låter
tror jag. Och sådär, men sen får vi ju nämna också, det tycker jag absolut vi ska göra, att du har ju din blogg, berätta om den Anna innan vi stänger ner här.
Kortfattat så är jag en barnvagnsnörd, och ja. Det har jag varit sen innan jag fick mitt första barn. Eftersom att
det är
jag
lite fascinerande också tycker jag ändå.
Jag började jobba som sitta barnvakt åt andras barn när jag var 15. Så då körde jag i barnvagn. Och sen så jobbade jag på förskola i 2 år. Och hade stenkoll på vilken vagn som tillhörde vilken familj. Och sen när jag började studera ett socionom så jobbade jag extra som barnflicka. Och då hamnade jag jobbade för flera olika familjer. Men jag var enda mamman var en barnvagnsnörd. Även om jag vet att hon kanske inte kallade sig det. Jag vet inte om termen fanns då. Och hon var så himla härlig. Varje gång jag hämtade så var det en ny vagn på förskolan. Och då fick jag upp ögonen för att så här, det kan verkligen vara olika. Det är inte vagn som vagn. Nej. Det finns massa funktioner och olika känslor när man kör vagnen. Så när jag blev gravid med mitt första barn så var det liksom, det var mitt liksom högsta prio att välja barnvagn.
Ja.
Och sen var det när jag var förälder med mitt andra barn som jag förstartade en diskussionsgrupp på Facebook som heter Barnvagnar. Som har drygt 23 000 medlemmar just nu.
Ja.
Och några månader efter så startade jag bloggen. Allt om barnvagnar. Ja. Så där har jag ju bloggat nu i 3,5 år snart.
Ja, det är så länge i alla fall. Ja, just det. Precis.
Jag har kört drygt 65 vagnar. Är det nu.
Personligen som du har köpt in till dig själv och kör.
Mm, precis.
Och ska vi repetera hur många barn du har?
3 barn.
Och 65 vagnar.
Ja, och förra året 2014 då jag fick mitt tredje barn så hade jag 20 olika. Så det var ganska bra tempo.
Men det är så kul, för att det är roligt när folk hittar sina nischer och sådär. Liksom, att det är verkligen helt rätt människa på rätt plats, det tycker jag är så kul. För du låtsas ju inte någonstans, du är ju verkligen passionerad, du är ju barnens nörd.
Det går inte verkligen. Men jag tror, och det som är intressant, när jag tänkte på sånt, liksom, när folk som snöade in på någonting, så hade jag nog liksom inbillat mig att det var någonting man valde. Men jag har verkligen inte valt det här. Det har liksom bara utvecklat sig. Jag får ofta frågan, hur hamnar du här?
Ja.
Då säger jag bara, jag hade aldrig kunnat gissa det för typ 10 år sedan, 7 år sedan.
Nej,
men nu när jag står här idag så absolut, det finns ju en röd tråd som leder tillbaka.
Ja.
Men det gick ju inte att se i förväg att jag skulle sluta.
Men ger det fortfarande lika mycket glädje då? Känner du att du är lite trött på det och sådär?
Nej, jag är inte trött på det. Det tappar lite spänning. Det gör det ju när man liksom är van med. Men sen när jag ser plötsligt så kommer det någon ny barnvagn eller någon nyhet. Och då blir det nästan extra speciellt för mig som har så bra koll på hela utbudet, när jag verkligen känner att det här är ju nytt och spännande.
Ja.
Alltså det är ju typ det roligaste som finns. Ja, och jag kan fortfarande gå in i min klädkammare ibland där jag har alla mina barnas grejer och stå där och titta på alla sittdynor som hänger, alla åkpåsar som är uppstaplade, alla barnvagnsdelar. Och, det är ju, då känner jag verkligen att jag får gåshud.
Det var roligt att höra, för att man vet ju om att den här bloggen finns, och du berättade om dig och det är inte det liksom, men det är lite kul att höra om garderoben, för det är som att det är en passion verkligen, och det, så ska det vara. Och då blir det ju ofta framgångsrikt när man läcker detta, att man har verkligen en passion om det här. Liksom.
Ja, det där har jag tänkt på. Jag tror egentligen att det är så här. Om det är en person så orkar man hålla på med det. Och då har en möjlighet att bli framgångsrikt. För att om det inte är roligt så tröttar man.
Ja, så är det faktiskt.
Jag skulle ju hålla på med det här även om ingen läste min blogg.
Ja, precis.
Det är det som är den stora skillnaden. Och nu har jag bara den otroliga liksom, lyckan och turen. Att nu har jag kontakter med de flesta stora barnmastillverkare. Så jag kan få liksom, testa vagnar och jag får nyheterna direkt. Och det är ju precis vad jag drömde om.
Förut. Men det är perfekt alltså. Mm. Nej, men du har ju nog rätt i. Man har en passion, då orkar man hålla ut. Och det är det man måste göra, man måste hålla ut. För att kunna låta saker utveckla sig. Helt så är det.
Jag hade aldrig kunnat fortsätta med det här. Och lägga vissa perioder har jag lagt 4-8 timmar om dagen på det här. Och det hade jag ju inte gjort om jag inte hade tyckt att det var så roligt.
Nej, men så är det ju verkligen. Så är det verkligen. Och det är det vi pratade om. Jag hade en annat samtal nu, snackade om det här med att vara mamma och företagare. Och hon skulle bli mamma och hade ett företag som var hennes bebis då liksom. Mm. Och då sa man, hur gör man då? Och då så pratade jag om folk som upplever liksom att kanske att har man eget företag så får man mer pengar och har mycket tid. Och det är typ tvärtom egentligen för många. Men man lägger ner. Jag jobbar inte mindre nu än när jag var lärare. Jag jobbar om möjligt mer, alltså i timmar. Men jag har ju en livskvalitet som är så hög, för jag är så lycklig.
Så det är ett annat förhållande till jobbet. När jag håller på med barnvagnar, visserligen så, jag tjänar ju inga pengar på mitt bloggande. Men den tid jag lägger ner på det är ju liksom sånt som andra lägger ner på typ hobby och fritidsintressen. Ja. Sen har jag fått skära ner på andra saker. Det är väldigt mycket annat som, jag tittar inte så mycket på tv och hinner inte med så mycket sånt. Utan det är det här jag gör. Ja. Men det är ju så roligt, så det är värt det.
Ja, men det är verkligen roligt. Ja, men vad kul att du fick berätta lite mer om det också. För jag tänkte, men gud, det får man inte glömma. För det är verkligen ett litet fenomen, tycker jag.
Ja, för mig är det en stor del av mammalivet. Att köra på barnvagnen.
Ja,
det är ju liksom, efter barnet är ju det bästa.
Ja, just det.
Man måste betona att det är efter barnet.
Tycker jag absolut. Jag ska betona det. Det låter helt logiskt att du ska göra det. Ja, men jätteroligt. Men då hoppas att då får de faktiskt ta och springa in på den där. Den som, om de har levt under en sten till exempel, kanske de inte vet om din blogg. Och då kan de ju få leta på det nu då. Och titta på det, tycker jag.
Ja, jag tror tyvärr att många har råkat på mig. Bara som vill inte. Jag vet att min man träffade någon gammal klasskompis någon gång. Och så sa han så här, jo men jag är gift nu. Och min fru. Och då avbröt hans kompis. Jo, jag vet. Det räcker att man googlar vad som helst om barnvagnar så dyker hon upp.
Ja, så är det. Ja, men det är som det ska vara, tycker jag. Allt är som det ska i det läget. Men du, tack för din tid. Det här var väl jättebra att få lägga in dig på Mamma Mån, där du hör hemma. Tre barn,
mamma som du är. Tack så mycket, det var väldigt roligt att få vara med.
Ja, det var roligt. Men då säger vi adjö till alla lyssnare. Och vill titta på porträtt på Anna och hennes fina barn, så finns ju de självklart på bloggen. För en del snubblar ju på det här samtalet på iTunes. Men jag vill liksom påpeka att det även finns en blogg där det här samtalet hör hemma. Och där finns det även porträtt att titta på. Så är det. Men då så, tack Anna. Och hej
då. Tack så mycket. Hej.